Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej på dig. Tack för att du är med mig här igen. Mitt namn är Joakim Lindén Kastnerbäck. Er som inte visste det. Och varför ni som har varit med från början hör mig säga Kastnerbäck. Också det för att jag har gift mig. Jag har också blivit pappa i dagarna som är väldigt stort för mig. Det är därför det här avsnittet är lite sent ute. Normalt brukar jag släppa i slutet av varje månad. Men det här kommer komma i början av juli istället. Men nog om mig och tillbaka till det här avsnittet som är att genomskåda en narcissist. Jag intervjuar Martina och ni som inte har lyssnat på del 1, för det här är del 2 av 2. Lyssna på del 1 så förstår ni mer i alla fall. Och ni som har lyssnat på del 1 och ser fram emot att höra fortsättningen av intervjun, så slutar jag prata här nu och släpper på intervjun i sig. Så tack, tack.
Nej, men det var, den händelsen var ju någonstans här. Det var en veckaklocka för mig, kan jag säga. Att herregud, jag har liksom aldrig betett mig så tidigare någonsin. Och nu händer det här med honom. Och alltså jag mådde så sjukt dåligt av just både liksom av det han har gjort, men alltså hela händelsen i sig, att jag reagerade som jag gjorde. Och det var ju veckaklockan som gjorde då att jag liksom beslutade mig för att jag ska lämna honom. Men sen tog det ju några månader innan
det
faktiskt...
Och det var faktiskt... alltså, ursäkta, nu avbröt jag det, men det var också mycket på grund av hur du själv betedde dig, inte hur han har betett sig.
Ja.
Och det är också så här väldigt, ja, exakt, paradoxalt,
exakt,
intressant.
Exakt, exakt. Och det kan jag också säga så här, att initialt så tog jag ju på sig skulden för det här. Och han, det var som att han så här, förstod att skulden ligger på hans sida och att men han måste... Han har skuld i det här, för hade det inte varit liksom... för grejer som han lovade men som han inte levererade, så skulle det inte ha hänt. Men sen backade han från att ha liksom tagit på sig skulden över liksom, så här, men det är jag som har fått dig att reagera så här, till att helt plötsligt bara, men du är en jäkla galning, du är dum i huvudet, du är sjuk i huvudet, så här, hur, du har ju fått så här raseriutbrott i mitt badrum. Så här, jag skulle aldrig någonsin kunna göra så där om det var liksom omvända situationer.
Men hur känner du inombords där, Martina? Han, alltså någon timme, någon dag innan, faktiskt håller med dig att han har gjort fel. Och sen helt plötsligt bara vänder och att det är du som är idioten. Så här, du måste bli gråhårig av bara...
Ja! Och jag blev så här, jag fattade inte liksom så här, vänta här, vad är det som händer så här? Och det sa jag till honom också, men vänta här. Först säger du en sak, och att du liksom, du fattar ju att det är liksom, i grund och botten så är det ditt fel. För det var ju det, det var liksom en uppbyggd frustration, men frustrationen bygger ju liksom på den frustrationen som han har liksom gett mig. Till att helt plötsligt bara vända. Så här 180 grader bara, nej men... det är inte mitt fel. Jag har inte gjort någonting. Det är ju du som är den här galna här. Det är klart att man blir ännu mer frustrerad. Ja,
men tror du att han insåg sen att fan, det här kan jag vända på? Jag kan ju, om jag
kommer, ja, det tror jag. Ja. Exakt så.
Var det? Sen fick han det lite mer under lillfingret kanske, om man ska säga. Men det han inte förstod, att han faktiskt fick dig längre ifrån sig på grund av att han antydde att du hade faktiskt betett dig på det här sättet. Mm. Så att det var ju... Det var ju snällt av han då. Men och det här laget, vid det här laget hade du inga misstankar om vad ens, att han skulle vara narcissist eller någonting. Förstod du på något sätt att För jag har insett att gränsen mellan kärlek och besatthet och allt det här kan vara väldigt, den kan vara väldigt skör. Så här, och att man ibland kan ha svårt att se skillnad på att vara kär och vara besatt. Så här. Vad, vid det här laget, vad var du, han? Var du fortfarande kär med fjärilar i magen och allting? Eller tror du att du var extremt besatt av han?
Gud, svår fråga. Jag tror kanske både och, både faktiskt. Och. Alltså jag blev ju liksom besatt av honom. Eller så här, jag blev besatt av att ha en relation med honom. För att det var ju det vi hade pratat om hela tiden. Att det skulle bli vi och vi skulle göra en massa saker ihop. Och att vi skulle bo ihop. Vi skulle resa ihop. Och att, alltså du vet, han målade ju upp en sån här fantastisk bild på hur vi två i den här relationen skulle liksom se ut med varandra. Och sen så bara händer det inte. Tiden går och går och det är liksom inget av det han säger händer. Det är klart, då, liksom, då har jag liksom hängt upp mig på det här som han har lovat. Men som aldrig har liksom blivit av. Så att det är klart, jag blev ju liksom besatt av att få de här, alltså den relationen som han har lovat mig. Men sen så blev jag ju besatt av honom också.
Ja, intressant grej. Besatt av att få en relation med han. Det var ju en intressant vinkling för det hela. Som jag på något sätt köper också. Som blir en ekvation till det hela. Mm. Så det är inte bara personer som frågar. Det är just vad det kan bli med er två. För han såg ganska tydligt att han ville ha barn med dig. Och skulle gifter och hela den här förlutan. Och ni skulle åka utomlands massa gånger och bralla av heller.
Ja.
Så att han gav dig massor,
ja.
Men du fick inget.
Nej, exakt.
Han lovade massor, men du fick inget.
Ja, exakt så. Ja. Och det här snacket om barnen, det var ju också så här, det var ju bara snack.
Ja, det var snack.
Han var ju inte intresserad av att skaffa barn med mig. Utan det var ju bara en massa skitsnack för att jag skulle åka dit. För att jag skulle liksom, ja, men få känslor för honom. Och tycka liksom att, ja, men han är en så här bra kille som är så superintresserad av mig. Som älskar mig på riktigt. Men det var ju bara skitsnack.
Det var bara spel. Jag älskar det på riktigt. Du, om vi går tillbaka till det du pratade om innan. När kompisen förklarade för dig om... han sa kanske inte personlighetsstörning, men han sa någonting. Och du går hem och du googlar det du googlade. Och du börjar kanske ana att det är en uggla begravd här. Att han har någonting som inte är så rätt till. Hur går du tillväga här? Eller vad gör du i livet? Och i relationen till Adam då?
Då försöker jag så här, övertyga mig själv. Och googla ännu mer och läsa på ännu mer samtidigt som jag träffar honom. Alltså jag utåt till honom så säger jag inte någonting överhuvudtaget om det här, om att jag misstänker och att jag känner på mig, utan jag väntar in honom och bara så här, men hur kommer han, ja, men så här, vad kommer hända nu? Jag vill ha lite mer bevis, som om jag inte hade fått nog med bevis. Det är också helt jäkla galet. Men jag väntar på ännu mer bevis som ska liksom bekräfta mig i att han är en narcissist. Vilket han ständigt egentligen levererar. Alltså det är från den ena dagen till den andra. Alltså det är så här, det är bara liksom, bevisen kommer, de är ju där. Och har varit det från dag ett. Men ja, hur som helst. Nej, men jag talar inte om det för honom att jag misstänker det här. Utan jag kör på och han kör på. Men jag blir bara mer och mer besviken. Och till slut så kommer droppen. Att han lämnar mig ensam på julen.
Ja, just det.
Och då känner jag så här, nej men nu räcker det liksom. Det här, jag kan inte tillbringa en jul. Jag kan inte känna mig ensam när jag är i en relation. Då känns det så här, helt jäkla meningslöst. Varför ska man vara i en relation när man känner sig ensam?
Ja, det blir lite skumt faktiskt.
Och då när han lämnade mig på julen där så bara kände jag så här, nej men nu får du vara nog. Så det var liksom droppen.
Och då kände du att det var dags att göra någonting. Men hade det varit på grund av de här, hade du fått något redskap från ditt googlande så här, hur du skulle bryta det loss? För denna frågan är också hur man bryter en relation. För du är inte bara alltså, känslomässigt involverad och kidnappad och lite besatt som du säger i relationen. Det måste vara massa mer grejer som du kopplar till honom. Så här.
Precis, att det rörde sig om psykisk misshandel fattade inte jag alls då vid den här tidpunkten. Och jag fattade inte riktigt att jag var så illa påverkad av det här. Utan jag trodde ju trots att jag hade läst han, liksom, så här, att alla dessa så här, signaler stämde på att han var en narcissist, så tog jag ändå inte till det till mig fullt ut, utan försökte ändå se in i det sista på något sätt, övertyga mig själv att, om att han var en liksom vanlig kille. Men det jag i alla fall läste mig till det är att jag inte skulle höra av mig till honom, bara bryta kontakten helt, vilket jag gjorde. Han försökte locka tillbaka mig till relationen och hörde av mig, eller hörde av sig till honom, till mig. Men jag var ju väldigt så här, nej men nu verkligen var super så här bestämd att nej men nu får det liksom räcka. Du har ju fått dina chanser och det här sa jag inte till honom, utan det här sa jag till mig själv, att du, han har fått de här chanserna och han har fortfarande inte liksom gjort det han borde ha gjort för länge, länge sedan, och jag måste bara vara bestämd och hålla ut. Rida ut stormen. Alltså bara...
Vill du gå tillbaka några gånger?
Ja, hela tiden.
Vad hade du någon speciellt redskap för att inte gå tillbaka? Var det bara att du bestämde att jag ska inte?
Var det precis. Det? Jag var bara bestämd. Så här, nej, men jag måste liksom... Så här, jag kan inte låta honom... jag kan inte låta det fortgå på det här sättet. Och han har liksom inte dragit någon slutsats. Han har inte ändrat sig. Han har inte gjort det här som jag bett honom om. Och han fortsätter med sitt. Ja, men då känns det så här... Ja, men då måste jag backa. Alltså jag måste backa. Så att jag var bara super, super bestämd på att så här, nej men jag kommer inte höra av mig till honom. Vilket jag också sen gjorde och höll mig till det. Så...
Hur mådde du psykiskt under den här tiden? Så här, vi måste förstå att det var bara jobbigt att inte svara och gå tillbaka till han. Men sen hade du också ett liv du skulle leva, kan jag tänka. Men jag kan tänka mig att väldigt mycket aktiviteter din hjärna gick till. Adam. Så här. Hur mådde du fysiskt och psykiskt?
Jag kan ju säga så här, att jag minns inte den tiden. Det var som en så här, jag fick så här blackout nu. Nu när jag pratar med dig och när jag liksom har skrivit den här boken och funderat tillbaka till tiden direkt efter uppbrottet. Jag minns inte någonting faktiskt. Mm. Det jag minns är att jag mådde väldigt dåligt psykiskt och att jag ältade och ältade det här hela tiden. Så här, men varför har han liksom betett sig så? Och vad har jag liksom gjort honom för att jag ska liksom, för att han ska liksom behandla mig på det här sättet? Men jag minns inte så här, vad jag gjorde på fritiden, på jobbet. Alltså jag minns inte någonting överhuvudtaget av den tiden. Vilket är super, super läskigt. Men jag har förstått att det inte är helt ovanligt. Att man får en sån här blackouter då, och att man så här, minnesförluster, och att man minns helt enkelt.
Ja, det är lite trauma att komma
in. Ja, man går in i, så här, i trauma. Och sen ungefär ett halvår senare efter liksom uppbrottet träffade jag en kompis till mig och öppnade upp mig. Och då säger hon att det låter som att du är psykiskt, alltså att du, nej, att du har, att du är deprimerad. Och då var jag så här, nej men jag har precis gjort slut med den här killen. Och då hade det gått ett halvår, så jag menar, det här var inte så här precis gjort slut, utan det här var ju ganska hon bara, jag tycker du ska söka professionell hjälp. Och jag gjorde det.
Jag ska bara säga till alla som lyssnar att det är stor skillnad på att må lite dåligt över att bli lämnad eller lämna, och depression. Depression är, det är en kraftig grej. Så här, som man inte bara tror att man är lite ledsen i 3 dagar och är deprimerad. Det är absolut inte depression.
Så här. Nej, precis. Så att jag gick igenom en... Jag hamnade i en så här djup depression och uppsökte lite olika läkare och gjorde massvis med olika tester. Och det visade sig att jag var inne i en djup, djup depression. Så de funderade på att ta in mig på något sådant behandlingshem.
Aha.
Men jag kände inte så här... Jag är lite rädd för det där. Så att jag bara, nej men ge mig istället allt annat utan att jag behöver.
Ge mig det starkaste medicinen.
Ja, men precis. Och då fick jag så här ångestdämpande, jag fick antidepressiva.
Hjälpte det?
Ja.
Hur är det? Skönt.
Ja. Det var som Jag hade ju lite biverkningar också, ska jag tillägga, av de här medicinerna. Men det är liksom ingenting mot liksom det här jobbiga som var, det här psykiska.
Nej, som var. Det.
Men gud vad det hjälpte. Hjälpte massor.
Ja, för jag läser mycket om depression och jag vet, det är verkligen ett kraftigt state of mind. Det är inte bara att vara lite ledsen. Så, här. Så det, medicinering är bland det att föredra en stund.
Ja, precis. Jag tycker inte så här, det här ska inte folk som skämmas över. Det var någon läkare som sa till mig så här, men så här, bryter man benet då tar man hjälp av en krycka för tills liksom benet blir bra igen, tills man kan liksom stödja sig på det och börja gå på det igen. Och så funkar det liksom med antidepressiva också, att man kan ta dem en period i sitt liv eller så länge man behöver, just för att de ska liksom, ja, men hjälpa till att funka normalt i livet. Hade det inte varit för de här depressiva, ja men gud, då vet inte jag om jag hade liksom suttit här idag och pratat med dig. Så de hjälpte mig väldigt, väldigt mycket.
Hur lång tid tog det innan du var liksom någorlunda okej på benen igen? Efter han lämnade på julafton, hur lång tid tog det?
Jag skulle säga att det tog nästan ett år faktiskt.
Vad lång tid. När bestämde du för att skriva den här boken?
Det var under den här perioden. För jag kände då att jag behövde, att jag skrev väldigt mycket. Någon slags dagbok eller anteckningar kring så här, olika händelser. För att just så här, reda ut för mig själv. Så här, vad är det här som har hänt med mig? Vad är det här? För att så mycket visste jag ändå att det här skiljer sig från tidigare relationer. Och att den här upplevelsen är inte normal. Och då försökte jag på något sätt så här, svart på vitt. Så att jag började liksom anteckna. Och så från de här anteckningarna så och då började jag liksom också söka på information på böcker på svenska om narcissism. Förutom då att jag googlade. Och när man liksom googlar, det är väldigt mycket så här engelska artiklar som kommer upp. Men jag ville ha någonting på svenska. Och då, det finns ju en del svenska böcker inom ämnet. Men de är mer så här akademiskt skrivna och ganska så här, inte riktigt. Alltså när man är i det stadiet så vill man liksom läsa någonting som är informativt men ändå ganska så här lättsmält. Och där man liksom känner igen sig. Och jag kände så här, jag lånade de här böckerna på biblioteket. Men jag kände så här, gud, de här var, ja, visst, de gav mig viss liksom insikt och viss information. Men inte riktigt så här att det var den här typen som jag liksom sökte efter. Så då tänkte jag så här, men jag sätter mig ner och börjar liksom, utifrån de anteckningarna som jag hade fört, att jag ska försöka liksom så här reda ut så här, men jag kanske ska skriva ett utkast, bara liksom så här, bara en så här bokidé kanske så här, om det jag har liksom varit med om. Och då gjorde jag det, och utifrån den bokidén så fick jag ett bokkontrakt och började skriva manuset.
Jag vet, en av frågorna jag fick, jag tänkte att ska jag dra dem snart, men vi kan ta dem på en gång. En i alla fall, det var hur det var att skriva boken alltså känslomässigt. För det måste ha varit verkligen en resa med psykisk misshandel, våld mot dig själv och massa påminnelse om, så här, om vad säger man, löften som aldrig blev besvarade.
Alltså, för min del så underlättar ju det att jag jobbar ju väldigt mycket med kommunikation och har min liksom kommunikativa utbildning. Så, och jag är en skrivande människa. Så för mig så var det typ en ventil, kan man säga, att skriva av mig. Så för mig så var det väldigt lätt att skriva ner orden. Men det var jobbigt på det sättet att jag grät ju, för att jag liksom fick ju färdas tillbaka i tankarna till situationen som var då. Och då, det var jobbigt på det sättet att minnas tillbaka och gå tillbaka till tankarna till vad som hade hänt. Men och jag kan också säga att jag grät ju väldigt mycket den första perioden. För att det var så intensivt och så känslomässigt. Men sen ju mer jag skrev, ju längre tiden gick och i samband med att jag tog de här antidepressiva och var i samtal med psykologer, så så släppte ju de här starka känslorna och de släppte ju liksom allt mer och mer och mer och mer. Och till slut så grät jag inte alls någonting. Och nu kan jag, och det kan jag också säga så här, förut så hade det varit svårt för mig att ens ha det här snacket med dig, att jag sitter och berättar om det här nu och till och med ler när vi snackar. Det hade varit helt omöjligt för mig tidigare, för då hade jag bara gråtit.
Ja, jag förstår. Det verkar verkligen som att du äger din historia nu.
Ja.
Så här, ja, apropå det, jag ska prata skam och skuld. När du pratade att du inte kunde prata om det förut, det måste ha varit för att du kände mycket skam och skuld. Hur stor del av den här resan har bestått av skam och skuld med Adam och i själva din resa ur det?
Från början väldigt mycket mitt eget, att jag tyckte att det var mitt eget fel och att det var liksom mina förväntningar och förhoppningar och att mitt beteende gentemot honom och att jag gjorde fel. Alltså, jag skuldbelade mig själv väldigt mycket till en början.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Men sen så börjar jag liksom så här att styra om tankarna och börja inse så här, nej men alltså det är inte mitt fel att det. Han har ju fått chanser. Jag har ju liksom så här presenterat för honom så här, men det här behöver jag från dig. Jag vill att du gör det här och det här för att den här relationen ska funka. Jag har verkligen varit så här supertydlig, men han har ändå liksom inte tagit till sig saker som jag har sagt. Och då har och sen har jag liksom också så här läst då att är man ihop med en narcissist, då är ju aldrig ansvaret för felen hos offret.
Nej,
utan det är hos narcissisten. För det är ju han som är förövaren. Och det måste man också komma ihåg. Det är liksom han och han och han som är liksom orsaken till att man mår dåligt, att relationen tar slut och att ja, men allting där han liksom negativa.
Om Adam läser den här boken, skulle han fatta att det var Adam det handlar om?
Både ja och nej. Jag tror att han skulle fatta. Jag tror att han skulle känna igen sig i situationer, men han skulle inte ta till sig att jag liksom framställer honom som den här negativa personen. Så jag tror att han skulle tänka så här, men hon har ju liksom så här misstolkat eller så här. Ja, men kanske så här, men det är någon annan kille hon skriver om.
Ja, för jag måste säga, när jag har lyssnat på boken, någonstans i den, jag tror det är bland första gången när du sätter han mot väggen och du ser hur han får dig att känna. Så här, jag kommer till mig och går hem till min tjej och berättar, fattar det här, berätta om vilken sjuk jäkel den här snubben är. Men då säger du i alla fall hur dåligt du fick han att må. Eller tvärtom, hur dåligt han fick dig att må. Och han bara, nej stopp nu. Du framställer mig som en dålig person.
Ja.
Jag gillar inte. Jag bara så här, ja. Så när kommer hitta någon självinsikt.
Ja. Ja, men exakt. Men för det var ju så typiskt liksom att han vände på allting som jag sa så här, men alltså lyssna på det här, och jag försöker liksom inte så här, säga till dig att så här, kritisera dig, utan jag vill säga att du ska veta så här, att den av din grejen du gjorde, det fick mig att känna så här. För att jag vill att du ska ändra ditt beteende och inte göra om samma sak igen. För att det får mig att må dåligt. Men det var som att han, nej men gud, jag vill inte lyssna på det här mer.
Det var...
Sluta prata om mig på det här negativa sättet.
Ja, det var... Nu skrattar jag åt det också, för det var verkligen, det var så här extremt. Alltså. Så jag bara, shit, ingen självinsikt, verkligen. Men... Ja, så att en fråga...
Sådana är de, narcissister.
Noll
och självinsikt.
En narcissist har svårt att se själv att de är narcissister. Som du sa också, det är därför det finns så lite forskning på det.
Ja.
Vi pratar lite om det i boken. Att för det är ingen som kommer, hej, jag behöver hjälp, jag är en narcissist.
Mm.
En narcissist tycker att det är fel på samhället. För de vill
Exakt så.
Jätteintressant. Men jag tänkte att jag ska ta någon mer fråga här. För någon var det... Jag får alltid väldigt mycket frågor. Men jag tar bara någon av dem. Vi ska se här. Att vara kvar så länge detta, hur kommer det sig? Var är lärdomen? Vi har ju pratat lite om det. Så men du tar lite ett kort svar till Kiki här.
Lärdomen till Kiki?
Ja.
Nej, men lärdomen är väl så här att ha koll på de här röda flaggorna. Och att inte... Det här låter ju jättesjukt, så här, men jag kan ju också säga att efter den här relationen, jag har liksom så här svårt och... Alltså det har ju förändrat mig hur jag ser på andra människor. Så att jag är väldigt så här misstänksam emot andra människor, vilket också är jättesynd. Men det har typ tyvärr kommit med på köpet. Så att ja, men så här, inte ge sig hän och inte vara så här glad och ta emot folk med öppna armar, utan vara lite mer på sin vakt skulle jag säga. Och ha lite så här, ja, men så här, ha koll på de här röda flaggorna. Och om de upprepas ofta och ständigt, så är det ju någonting galet.
För nästa fråga lite, nu kan jag inte ens uttala personens namn, men ja, skitsamma. Skriver så här, hur ska man våga lita och öppna sig för kärleken efter en introvert narcissist? För det pratar vi om också, vi kanske inte går in så jättemycket på nu, men vill ni veta mer om narcissist så köp boken och lyssna på boken. För då får ni veta allt. Men en introvert narcissist...
Det är en dold, ja men ja. Precis, det är en dold.
Alltså
det är svårt.
Sig?
Jag kan ju säga så här, jag, det är svårt. Jag kämpar ju med det hela tiden. Jag försöker ju liksom... Jag fattar ju att alla inte är narcissister. Och jag kan inte döma folk utifrån Adam. Men det är klart att man blir på sin vakt. Och det är svårt, det är svårt. Men det är någonting som man måste jobba med hela tiden. Men jag tror också att... Alltså så här, efter en narcissistrelation, nästa partner som man möter, så tror jag att det är bra att vara öppen med den personen direkt så här, kring de erfarenheter man har haft med sig om sin tidigare relation med narcissisten, för att man ska få någon slags här, förståelse av den liksom, nya partnern. För det man har liksom varit med om. Så öppna upp dig och prata om det. Prata om att du har liksom varit utsatt. Och att du har haft en relation med en narcissist. Och hur du har påverkat dig. Och att du kanske liksom har men fortfarande kvar. Som kommer följa med dig. Alltså, och det måste man ha med sig. Liksom. Så här, en sån relation, det kommer sätta spår. Det kommer sätta spår på liksom kommande relationer. Så är det bara.
Ja, jag förstår det. Så för att Emily skriver här, hur kommer man över känslan av skuld och skam efter att tagit sig ut som en relation, precis som vi pratade om nu. Hur har du jobbat? Nu berättade du att skriva den här boken hjälpte dig. Så här, men finns det några andra tips som man kan få? För alla kan inte skriva en bok.
Nej, precis. Nej, men jag tror att man behöver, som jag sa tidigare, liksom, vara öppen om det och det man har liksom varit med om. Det är ingen idé att hålla det liksom inom sig själv. Men det är klart, man måste först inse att man har blivit psykiskt misshandlad och att man har liksom varit ihop med en narcissist. Men har man kommit så långt så är det bara liksom så här, men uppsök andra. Liksom. Det finns en massa så här Facebookgrupper och massa ja, men så här, på forum på sociala medier om just så här, narcissister och människor som har liksom varit utsatta. Men prata om det, byt erfarenheter. Liksom, ja, men man kan träffa varandra och bara liksom så här, ventilera luften. Man är liksom inte ensam i det här. Det finns andra som är drabbade. Och det kan jag också lägga till. Efter den här boken kom ut. Herregud vad många det är som har kontaktat mig. Som har läst boken och som har liksom uttryckt sig, men gud, jag känner igen mig i det du har varit med om. Kanske inte exakt på exakt samma sätt, men väldigt mycket att de har känt sig igen i både liksom beteendet och i den här faktadelen. Och många har sagt så här, men det här har liksom pushat mig att göra slut med min liksom destruktiva partner. Så att problemet är stort.
Ja, det måste ändå kännas jättefantastiskt. Lite därför jag har den här podden också, för jag vill att en av förhoppningarna är att folk ska bli hjälpta liksom av andras historier. Så det måste kännas jättefint att folk hör av sig.
Ja, det känns ju fantastiskt att de hör av sig och jag är supertacksam för det, men samtidigt så känns det så jäkla trist att det här pågår och att den här boken behövs överhuvudtaget, och att människor liksom är så våldsamma mot liksom andra och utnyttjar folk på det sättet. Det är fruktansvärt att höra att det är så många som är drabbade.
Ja, det är hemskt. Och just det psykiska våldet är värre än det fysiska. Alla jag intervjuar bland annat säger samma sak. Alla människor jag känner säger det psykiska. Det fysiska kan man ta på, det psykiska går inte riktigt att ta på. Det bara finns där och bara skaver och jätteont och tar längre tid att läka, mycket, mycket längre tid. Skulle någon del av dig vilja att Adam läste boken?
Såklart, ja. Men han kommer inte fatta.
Han kommer inte fatta.
Nej, han kommer inte fatta.
Förlåta, jag pratar alltid mycket förlåta. Så här. Eller inte alltid mycket, men jag pratar alla avsnitt jag har jag någon del förlåta med. Har du förlåtit honom? Går du förlåta en narcissist? Kan en förlåt, eller kan en narcissist ta emot en förlåtelse på rätt sätt, tror jag?
Jag kommer inte förlåta Adam, som det känns nu. Den enda som jag kan förlåta är mig själv. I att jag liksom, för det var ju också det här med liksom skuld och skam. Det hänger ihop med att man behöver liksom förlåta sig själv. Jag har förlåtit mig själv. Jag har förlåtit mig själv och jag har genom att gå vidare och också att jag i min egen hjärna inte ser mig som... Det är klart att jag har ju varit ett offer, men jag vill inte se mig som ett offer längre. Och jag har förlåtit mig själv, men jag vill inte förlåta Adam för det han har gjort. Och jag tror inte han kommer inte bli hjälpt av att bli förlåten. Han kommer inte förlåta mig.
Nej, jag förstår. Och det är helt skevt att jag ens behöver säga den meningen. Att han inte kommer förlåta dig för allt hemskt du gjort mot han genom att finnas där. Ja, det är skevt. Vad tänkte jag mer på? Jag hoppar in med förlåtelse i alla fall. Ja. Ja, men det är exakt mycket det som du sa, Martina, att förlåta sig själv som är det viktigaste. Att inte låta någon annan lägga plats. Men det är lätt för vissa och det är svårare för andra. Så här. Men jag tror, enligt mig, så är det en ganska fin del att förlåta sig själv för saker man har varit med om. Och en annan sak du pratade om, det var så här offer. Du vill inte vara ett offer längre. Och det är ju också jättebra sagt, tycker jag. Att, för offer är så starkt ord. Det är ett jättestarkt ord. Offer är nästan klassat, eller det blir någon så här efter, men nej, vad har hänt dig? Så här. Och det som har hänt är oftast bara att man haft otur och åkat ut fel person vid fel tidplats eller fel plats liksom, man har inte gjort någonting, men helt plötsligt blir det att, och självklart ska man få sörja och man får känna det man känner och man är ett offer, fast man ska inte, jag vet inte, det är väldigt komplicerat och jag vill på något sätt att det är viktigt att prata om att ordet offer ska inte vara skambelagt. Det ska inte vara helst där.
Nej, men precis. Och jag menar, jag hade ju goda intentioner. Alltså, och när jag gick in i relationen, att jag tänkte så här, men nu har jag hittat den här mannen som är så fantastisk och så där. Och inte hade jag liksom en tanke på att jag skulle utsättas för det här. Men det, som du sa, det var liksom en period i mitt liv och jag har bearbetat det på liksom, både liksom så här, inom mig, men också tack vare både psykologer och de här liksom antidepressiva, så att den perioden är på något sätt liksom över, även fast liksom, det finns ju efterdyningar som kommer stanna kvar hos mig bland det här som vi pratade om, att jag inte man är så vaksam och uppmärksam när det kommer in en ny människa i ens liv.
Tror du att du skulle på 3 sekunder kunna känna det där, han ska akta mig för det?
Nej. Det är superkomplicerat faktiskt. Alltså precis som du säger, så man ska ju liksom, man ska ju sörja och göra det, men man behöver ha även ett mål liksom, att man behöver bli liksom bra och rädda sig själv och att man alltså behöver liksom återgå till sitt gamla vanliga jag.
För jag tror, en av min egen erfarenhet i livet, att jag har jag har mått bäst när jag typ gått ur den rollen så här, som jag var väldigt många gånger också. Men sen som sagt, det är väldigt lätt för mig att sitta och säga, jag har kanske inte varit med om vissa saker som andra har varit med om, och de kanske tycker det finns någon tröst att vara där. Så att jag ska absolut inte ta bort den känslan från någon. Så här, det ska jag vara noga med att säga. Så inte folk tycker att de är huvudet som säger att det inte är så jävla lätt att inte känna sig som ett offer. Det ser jag inte. Det ser jag inte att det inte är. Så här. Men att det, på något sätt så är det inte ett offer. Det ska inte vara ett skambelagt ord. Mm. Det ska inte vara. Det tycker jag verkligen inte. Det ska vara något fel att bli utsatt. Så här, som det många gånger är idag tyvärr. Vad händer i livet idag? Du säger att du har ett vakande öga för relationer, och att det finns fortfarande vissa saker som följer med dig från relationen med Adam. Så här, men med boken, den släpptes precis, hur länge har den funnits ute?
En månad ungefär. Ja,
och du har fått bra recensioner kring det?
Ja.
Och den är verkligen, jag kan verkligen säga, och när jag hörde genomskådande narcissisten, det är kanske ingenting som drar mig som en halv macho-kille här, bla 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 bla. Så här, men jag kan säga att den är skitbra. Jag kan verkligen rekommendera alla att läsa den.
Tack. Och
är det så att ni är en relation som kanske känns att det är någonting som skaver, fast inte riktigt vet vad, läs boken så kanske ni inser vad det är. Så här, det finns väldigt mycket tydliga fakta vad som säger att det är en narcissist eller inte en narcissist. Det är därför jag idag kan sitta och säga att jag inte är en. så det tackar återigen för. Och har man frågor till dig, kan man kontakta podden så skickar de vidare till dig. Det är okej. Eller kan man kontakta dig direkt på något sätt? Har du någon mail?
Alltså, det är antingen eller. Man kan kontakta mig via Instagram där jag finns på kontot En författare.
En författare. Ja, grymt, grymt, grymt. Ja, men då så får jag tacka dig, Martina.
För tack
att
så mycket.
Du tog dig tid och tog dig hit idag. Och så ses vi och hörs när vi hörs och ses igen.
Det gör vi. Tack för att jag fick komma hit.
Ja, du uppskattar det. Kram.
Kram, kram. Hej.
Så där, det var del två av genomskåda narcissismen. Inte genomskåda narcissismen, att genomskåda narcissist. Jag är lite dyslektiker, och ni som lyssnat och tänkt på det att jag håller på att svamla med orden ibland, så får ni väl ha lite ursäkt för att jag har, tjej var ju dyslektiker med prat att göra, men jag har lite svårt med ord ibland. Så här, det går inte riktigt ihop sig. Och jag hör ju det när jag redigerar de här intervjuerna, men jag väljer att inte göra så mycket åt det, för jag är den jag är liksom. Vill ni ha någon som pratar ren svenska och är jättebra med grammatiken och orden, så kanske inte den här podden är någonting för er. För att jag är väldigt ofiltrerad, tror jag. Men återigen vill jag tacka Martina för att hon ställde upp. Och ni hörde på slutet av den här delen att jag ställde frågan när den här boken släpptes. Hon sa i cirka en månad. Men nu var ju den här intervjun, jag kommer inte ihåg exakt. Nu är det här i början av juli 2021, och det var säkert 3 månader sedan, så boken har säkert funnits ut ett halvår, 4 månader till ett halvår sedan, vet. Men jag rekommenderar verkligen åter alla igen att lyssna på den eller köpa den. Och min flickvän eller min fru som också lyssnar på det här sa att jag vid 3 tillfällen påpekade att jag är glad att jag inser att jag inte är narcissist. Så här, och då kan man fråga sig, varför lägga så mycket energi på att tänka på det? Det är bara för att jag tror att jag har tänkt tanken många gånger, men jag tror att jag istället har varit en liten självisk person som är väldigt självcentrerad många gånger, som kanske kan tolkas som narcissistisk för mig själv. Men jag tror jag har lite mycket empati för att vara narcissist. Det är i alla fall det jag har fått fram. Jaja, nu snackar jag alldeles för mycket. Har ni frågor så dra mail till mig på brottsofferpodden@gmail.com. Och fortsätt sprid podden, för den växer och växer och det uppskattas. Och följ oss gärna på oss, följ mig gärna, följ podden gärna på Brottsofferpodden, Instagram och Facebook. Just nu är jag inte så jätteaktiv där, för att jag har precis blivit pappa, så jag har valt att ta bort sociala medier, så jag håller inte på så jättemycket där. Men jag kommer gå in där och lägga ut, såklart, som jag gör varje gång jag släpper ett nytt avsnitt. Kärlek till er, och hoppas ni har en fin morgon, natt, kväll, dag eller vad nu klockan är när ni lyssnar på det här. Ta hand om er.
Historien som berättas har satt sina spår. Finns ingen skam att känna, men den känns ändå. Kände aldrig ensam med minnen du bär på. Det är inte din skuld att bära. Jag hoppas du förstår, för skulden ligger ligger hos den som begår, hos den som begår, hos den som
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.